Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag vet inte, men det hängde i garderoben och gick ut och dansade på Spybar. Men man, att man ändå ville liksom, så här, vara delaktig i sina kompisars liv fortfarande. Verkligen. På helgerna ville ju de kanske gå ut. Sen kanske de ville hänga hos mig på en söndag. Mm. Och sen vet jag, eller efterhands. Men på fritid och kväll ville de hitta på annat.
Mm. Exakt. Hallå, hallå, hej och välkomna. Vad roligt att just du har klickat in dig på den här podden som ju heter Vattnet går och är en gravidpodd med mig, Nina Campioni. Det är graviditet, förlossning och alla tankar och känslor som liksom cirkulerar i en under den här perioden. Ja, men det är det vi fokuserar på i just den här podden. Skulle du känna att, nej men jag har ju redan fött, jag behöver hjälp med vad 17 jag ska göra med det här lilla knytet som jag har hemma här nu. För herregud, panik, jag är någons förälder för 17. Ja, men då ska du absolut inte missa Barnet går som kommer här i samma feed som Vattnet går. För där fokuserar vi nämligen på just föräldrarollen och en hel del på barnens utveckling. Men nog om det, vad sägs om att lämna ordet till veckans gäst? Ja, det gör vi. Annika Norman är en god vän och kollega till mig och vi hamnade båda i modevärlden. Jag som journalist och hon som stylist tillsammans för, ja herregud, det är ju 15-20 år sedan nu. Och tillsammans har vi gått på modevisningar och annat kul med bebisar på armen. Men inte förrän nu har jag fått höra allt om hennes graviditeter och det var väl på tiden kan man tycka. Annika, hon är chefredaktör för magasinet Plaza Kvinna och dessutom moderedaktör på mamma.nu och dessutom tvåbarnsmamma till Frans och Elliot. Hur hinner hon? Ja, ingen vet. Men nu lämnar jag över ordet till Annika Norman och snack kring förändringar i livet, kejsarsnitt och annat spännande. Välkomna!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Du, när du tänker tillbaka på dina yngre dagar, hur såg du på föräldraskap och sådär? Var det en dröm för dig att bli mamma?
Ja, alltså jag har nog mer tänkt så att det är ganska, ja men att ja, men när jag blir stor så ska jag ha barn och sådär. Jag vet inte om jag har gått och så här drömt om det riktigt, men jag har nog alltid tänkt att jag kommer att, ja men när jag blir stor så kommer jag ha barn liksom.
Mm. Hör till jag, liksom.
Precis, att det är det man gör. Lite så kände jag väl när jag var yngre. Men jag har väl alltid så här också känt att jag vill ha barn. Det har inte varit så att jag förväntas att skaffa barn, så att det gör jag. Utan jag har alltid ändå velat ha barn.
Mm.
Och har väl alltid tänkt så här att man kanske kommer ha två barn. För jag hade ju min syster, vi var två, tyckte det kändes ganska lagom.
Mm.
Hade vänner som hade, där det var fyra barn i familjen och kände alltid att det var, verkar vara väldigt kaosigt, för de skulle alltid skjutsas hit och dit och mycket mat skulle handlas, och de klagade alltid att det var så här, att de handlade hela tiden, och det gjorde aldrig min mamma, alltså så här klagade över det. Så tänkte jag att gud, jobbigt med fyra barn liksom. Nej, men så jag har väl alltid kanske tänkt att ja, men jag ska ha barn och två är väl lagom typ.
Och när började du känna att du var redo liksom för det steget?
Jag hann nästan inte känna att jag var redo egentligen. Utan det var mer att min pojkvän, han är ju 8 år äldre än mig, Fredrik.
Mm. Mm.
Och vi träffades när jag var 27. Han var 35, om det stämmer. Ja, kan stämma. Så att han sa väl ganska så här, inte så här första gången vi sågs, för då hade jag nog dragit. Men han sa ändå ganska tidigt så här att, ja men hur känner du så här med barn och... Tror du att du kommer vilja ha barn ganska snart? Eller?
Mm.
Och jag var så här, nej, alltså jag vill nog ha barn. Jag är typ 35. Mm. 34-35 tänkte jag då. Och han bara, okej. Okay, och sen när man har varit tillsammans lite längre, då börjar han så här, alltså, jag känner att jag skulle nog ändå kunna tänka mig barn. Alltså lite så här, tidigare ändå. Alltså så här, att, ja, men jag är ju lite äldre, men ja, alltså, så här, jag vet inte, det du får ju liksom säga, men jag skulle nog kunna tänka mig barn, alltså lite sådär liksom.
Mm.
Jag var så här, aha, ja, okej, okay, men kände väl ändå inte att jag var jättesugen, och tänkte att ja, men vi får se liksom, det är ändå jag som bestämmer, men samtidigt, sen så blev jag gravid.
Okay.
Och då var jag 29.
Mm.
Så att då hade jag varit tillsammans i 2 år ungefär. Mm. Ja, men 28-29 var jag när jag blev gravid.
Mm.
Så att, och då var det ju så här att det var ju inte så här, hur ska vi göra nu? Utan det var ju självklart att vi skulle liksom, okej, nu ska vi få barn liksom.
Okay.
Men jag kände också lite, jag kommer ihåg så jättetydligt när jag tog det här testet. Vi höll på att renovera lägenhet. En tvåa högst upp i ett gårdshus utan hiss. Så att det var ju liksom ingen så här plan att vi skulle bilda familj. Och vi bodde temporärt hos hans mamma i hennes lägenhet i Vaxholm, för att men det var renoveringskaos och hade ingenstans att bo. Jag hade alltså känt så att jag mådde så konstigt liksom.
Mm.
Men lite illa, extremt trött, så här ont i brösten, du vet, så här. Så att han var så, men ska vi inte ta testet då? Och du vet, så här, var så här, tyckte att det var spännande, och jag var så här, jag ska, du vet, så här. Mm. Låt mig njuta av min frihet. För jag kände typ på mig så här att när jag tagit testet, då kommer det vara annorlunda liksom.
Då kommer allt förändras.
Ja. Mm. Och sen så hade jag läst att man skulle ta det på morgonen, för att då var det liksom så störst, att det visade rätt. Så jag gjorde det innan typ Fredrik vaknade, och jag gick och tog testet, och sen så ja, så blev det ju direkt, alltså det var inte så här, åh, är det ett streck eller två eller du vet så här, utan det var bara okej, så här, nu är jag gravid, jag var tvungen att läsa så här, betyder det verkligen det här liksom?
Mm.
Och sen så gick jag in till Fek och sa det bara att ja, jag är gravid så här. Och så gav jag honom testet, så la jag mig så här, på sängen och bara tittade upp i taket och funderade så här, men gud, vad händer nu, så här, vad ska jag göra, och så kollade jag så här, på Fek och han kollade på testet och log och jag bara, men gud, vad glad, så jäkla glad.
Ja.
Och jag var så här, alltså, det blev inte det här alls att vi ska ha barn, inte så. Utan det var mer så att jag bara, hej, så nu är jag gravid och vad gör jag nu? Alltså jag visste liksom inte ens, googlade så här, vad gör man när man är gravid typ? Eller vad ska jag göra när jag är gravid? Så här. Och så blev det att jag skulle då ringa till, jag ringde till typ mamma Mia på Söder. För det var där jag alltid hade gått och tagit sen jag hade p-spruta och minipiller. Och, så här. Och till historien hörde jag att jag gick på minipiller. Blev gravid.
Okej. Okej.
Att, ja.
Så då blev det verkligen, du var verkligen inte beredd på att det skulle kunna hända då?
Nej, jag trodde faktiskt inte. Plus att jag hade slutat p-sprutan bara ett halvår innan. Och de hade sagt så här, men det kommer kanske ta upp till 2 år innan du ens kan bli gravid.
Mm.
Och det var därför jag bara, okej, men då kanske jag ska sluta med den.
Ja,
så
ja,
att jag inte om 2 år bara, jag vill ha barn och sen så går det inte. Så att jag trodde att jag hade typ dubbelt skydd.
Just det hade du verkligen inte. Men du, hur kändes det liksom, hela den här liksom situationen som ni hade där, att Fredrik då, din kille, var väldigt glad och du kände dig kanske lite mer förvirrad eller så.
Ja.
Hur pratade ni kring det? Tyckte han det var jobbigt att liksom bara, att det bara var han som var glad, eller tyckte du att det var, eller hur?
Nej, alltså grejen med mig är att jag har alltid haft väldigt lätt att ställa in mig på saker. Alltså, jag har väldigt lätt att, alltså, så här, jag kan ha så här, en dålig dag, men jag har oftast inte så här, en dålig period, utan jag har väldigt lätt för att, jag vet inte hur och varför eller någonting, men jag har väldigt lätt för att ställa om och sen se det positivt.
Eller, var så här, okej med det,
Jag brukar inte grotta ner mig i någonting som jag tycker det är jobbigt. Och det här var ju väl egentligen ingenting jag tyckte var jobbigt. Det var mer så här, oj, och så här, hur ska det gå med jobbet? Och det här var ju liksom 10 år sedan. Alltså ingen av mina kompisar hade barn. Mm. Och de flesta var inte riktigt, alltså några var väl lite så nära, hade relationer och så. Men jag tänkte så här, okej, ingen annan kommer ha barn. Jag är frilansare, jobbar som stylist på så här, jag jobbar ju på Solo då.
Mm.
Och var så här bara, men hur ska jag göra nu med jobbet? Och det var så mycket sådana grejer.
Just det, osäkerhet och sådär.
Mm. Precis, och så här, men ganska så snabbt så landade jag i att allting kommer ju lösa sig. Alltså så här, det som jag kände var ändå det viktigaste var ju att jag kände att min relation var stabil. Jag var inte orolig för att han skulle vilja vara ute och festa hela tiden eller att han skulle inte ta sitt ansvar, om man ska säga, eller att han inte skulle finnas där, utan det var mera för mig själv, så här, rent själviska grejer, typ att, ja, men gud, jag tycker det är så skönt att gå ut och hänga med mina kompisar när jag vill, och ja, men det var mer sådana tankar.
Den där frihetskänslan.
Precis. Mm. Så att det var liksom, ja.
Vilket också känns så himla naturligt, för som du var inne på innan, liksom, så att när, som, i och med att du drog ut lite på att ta det där testet, att när jag väl har gjort det kommer allting förändras.
Ja.
Och man tänker också att allting förändras över natt, eller så här att från och med nu så är det så här. Liksom.
Ja.
Sen så inser man ju att man kan ju, att det tar tag innan, dels innan man blir förälder, och sen också att man kan ju faktiskt bli den förälder man vill vara.
Precis.
Så. Men jag förstår precis dina känslor där. Så himla, ja, det är så himla definitivt liksom. Exakt.
Att man hade ingen, typ sin egen mamma då, men det var ju ganska så länge sedan hon hade småbarn, och jag var ju inte medveten om det, alltså, när jag var liten.
Nej.
Och det var ju en helt annan tid också. Så jag bara kände typ att det var inte så vanligt att folk hade med sig sina barn på jobbet.
Just det.
Alltså så här, nu i vår bransch så det är ju ingen som har på ögonen om någon har med sig en barnvagn till en presslunch eller du vet. Alltså,
nej.
Det är alltså så här, normalt än inte.
Ja, verkligen.
Så att jag visste ju inte det då. Alltså jag tänkte att men att life as I know it var slut liksom.
Exakt, just nu får inte jag vara med där mer för att det nu blir det liksom, kommer jag med ett barn.
Ja.
Jag fattar precis. Så efter lite trevande liksom tankar där, så, men du som du berättade väldigt så här, kan acceptera och gå vidare. Hur mådde du sen när du kom in lite i graviditeten?
Jag var väldigt trött i början, minns jag. Då bodde vi i en annan lägenhet som är hyrd i Vasastan. Och då minns jag att jag låg väldigt mycket och sov och kollade på tv. Och så fort jag kom hem från jobbet så gick jag och la mig. Mådde lite illa på morgnarna. Så att jag brukade gå ganska sent. Jag var ju som sagt frilansare, så jag gick ganska sent in till jobbet och kunde typ så här chilla på morgnarna. Mm. Så det var jätteskönt. Och att så här chicks och knäckebröd det första jag gjorde typ innan jag gick upp. För att det hjälpte sen mot illamåendet. Men det var just bara det. Alltså jag mådde lite illa. Mm. Alltså sådär som de flesta kanske gör. Mm. Och så. Men utöver det så mådde jag jättebra. Och sen när det hade gått de här, den första tiden, då mådde jag toppen. Alltså
vad härligt.
Ända tills Frans då föddes.
Ah.
Så att jag kan absolut inte klaga. Det var så här, men lite halsbränna någon gång och så. Men jag hade ingenting, inga problem. Ingen foglossning och sådär. Mm. För att under min graviditet så var det ju ett par av mina kompisar som också blev gravida. Sådär. Och det kändes som att de hade mera, eftersom man då kunde jämföra att det var mera gravidrelaterade problem. Liksom. Jag hade lite illamående i början, men sen mådde jag faktiskt väldigt, väldigt bra och kände mig pigg. Och jag jobbade liksom ända fram till, jag gjorde kejsarsnitt. Så jag jobbade ända fram till det, kan man säga. Mm.
Och kunde du känna, liksom, när började du känna, om man tänker, om man börjar med starten då, liksom, att du insåg att du var gravid, kände du lite och liksom ambivalent kring det. När kunde du börja känna att du faktiskt började bli pepp? Eller kände du en växande pepp, eller hur?
Ja, jag minns typ inte så här. Det var nog inte att det bara stod över från den ena dagen till den andra, utan det var med att man akklimatiserade.
Mm.
Och sen så tyckte jag ju att det var så här mysigt, och jag kände att vi kommer ju få ordning i lägenheten, så att vi kommer kunna flytta till lägenheten. Alltså så här, att när man bodde på så olika ställen där i början, då man kom ju inte riktigt så här. Det var ju mer att nu är vi här och så här.
Mm.
Så att det kändes som att när man väl kom till lägenheten och man började så här planera
kom
mer.
Kom till ett hem liksom.
Precis, för att här ska vi bo och så här. Då kändes det ju liksom väldigt spännande. Så det blev så här att det växte fram lite successivt, känner jag. Men jag kommer inte ihåg så här från den ena dagen till andra. Och sen alla runt omkring var ju så himla så här glada och bara tyckte att det var jättekul. Och det är mina föräldrars första barnbarn och min syster hade inga barn då och som sagt typ nästan ingen av mina kompisar hade barn, så att det var liksom så här, man fick väldigt mycket uppmärksamhet av att man liksom var gravid.
Just det.
Så att det speglar ju också, alltså då blev i alla fall jag väldigt så här, att det var kul liksom. Att nu när alla så här ens vänner blir gravida, man får ju inte den, alltså de får ju inte samma
just det.
Alla har ju barn så.
ja.
Åh, vad mysigt att vara gravid, men gud, jag minns det där, fy fan vad det var jobbigt. Alltså det blir inte den här, när man var så tidig så alla var så här bara romantiserade liksom hela grejen. Och jag var ju ute, alltså så här, jag var så här på nattklubbar, så jag kommer ihåg att vi stod och dansade så här, det var mage och så här. Jag tyckte typ att det var inget konstigt alls. Men nu när jag var gravid med Elliot, alltså så här, då mår jag bra, men jag skulle aldrig gått ut och ställt mig på en nattklubb bara för att jag kände mig så himla, det kanske var för att jag kände mig gammal också, jag vet inte, men det var väldigt, väldigt olika att vara gravid första och andra gången, tycker jag.
Jag kan verkligen, gud, jag känner igen mig i det du berättar, för jag var också ute ganska mycket när jag var gravid första gången och dansade och liksom var på fest och gick på klubb och så. Jag tror till och med jag DJade lite. Man var så här, det var också lite en grej att det var så här, dels var det verkligen så här kul att vara lite så här, jag är gravid på klubb, wow.
Ja.
Men sen var det också lite så att jag typ så här ville bevisa både för mig själv och andra så här att man kunde liksom.
Ja.
Jag kände inte riktigt att jag hade det hävdelsebehovet med andra barnet.
Nej,
då hade man redan bevisat sig.
Ja, jag minns att vi var ute på musikaliska en gång och ja, men jag stod där, jag var så trött, drack Ramlösa, klockan var kanske 3.
Mm.
Och jag var så bara, gud, jag tänker inte gå hem först, för då kommer folk tycka att jag är så jävla tråkig. Och sen så när min kompis och Emily, vet jag, hon bara, jag tror att jag ska gå hem, jag bara, ja, men då drar jag också. Och så bara,
tack gode gud.
Man kände att det var så här viktigt på något sätt att, att ingen fick tycka att man var tråkig för att man var gravid.
Nej, exakt.
Ingen måste tycka att man är tråkig för man är kille och ska gå hem och men du vet, så här, värst det var att vara en toffel, det var ju det, det ville man ju inte vara då. Jag vet inte, det är så här osäkerhet som jag tror växer bort sen, men
jag tror också det är något man behöver gå igenom bara. Men hur förbereder du dig inför förlossningen?
Men jag är ju alltid, sedan jag var liten, även om jag inte drömt om barn, så har jag alltid vetat att om jag ska få barn så vill jag göra planerat kejsarsnitt.
Mm.
För jag har ju alltid varit rädd för förlossning.
Mm.
Så här, och jag vet inte liksom varför jag har varit det, för jag har ju inte varit med om en förlossning. Jag har inte sett en riktig förlossning eller någonting, utan det är bara någonting som jag alltid har känt så här, jag vill verkligen inte föda barn.
Mm.
Och varit så här, ja, men känt att det är liksom lite ett hinder för mig att bli mamma, för jag vill inte föda, och hur ska man få barn då?
Mm.
Så jag vet att jag kollade upp det när jag var alltså ganska, ja, men någon gång i tonåren, så här, bara vad det fanns för alternativ. Och jag tror att jag läste en artikel om Victoria Beckham när hon hade fått sitt barn, sin första barn då, att hon hade gjort ett planerat kejsarsnitt.
Okay,
För att bebisen låg fel eller någonting, och det vet man ju inte vad med det, men hon gjorde i alla fall snitt med alla sina barn, men första då i alla fall. Och då var jag så här, men gud, kan man göra ett planerat kejsarsnitt? Mm. För jag har alltid tänkt att det är en så här akut situation och man måste mot magen liksom. Så jag bara, aha, okej, det finns liksom ett sätt. Och sen så men hade jag väl lite så här, med koll på det, att men det var någonting som gick att göra liksom.
Mm.
Så att när jag då blev gravid, då tänkte jag direkt så här, att men nu ska jag göra ett planerat kejsarsnitt. Så att det sa jag när jag skrev in mig på BVC. Då sa jag direkt så här, att jag har förlossningsskräck och jag vill verkligen ett planerat kejsarsnitt. Så att hur går jag tillväga liksom?
Mm.
Och då var hon så här, men det kommer ni ta senare liksom. Och du kommer få prata med en läkare om det. Och det är liksom ingenting som vi bara säger ja till på direkten. Utan det är liksom en process. Och jag bara, men det är fine. Men jag vill bara liksom så här vara klar med det jag vill. Mm. Så att säg till när jag behöver, om jag behöver prata med någon och så att jag inte liksom missar den.
Just det.
Missar liksom, och att det är för sent sen. Jag visste ju inte hur det gick till. Så.
Nej.
Det handlade ju ganska mycket om att få igenom kejsarsnittet.
Mm. Hur var den proceduren?
Nej, men det gick långt över förväntan, för att när jag pratade med folk om att jag ville ha ett planerat kejsarsnitt, då sa de så här, men gud, alltså det är omöjligt, det kommer du aldrig få. Och om du liksom ska prata med en läkare, då alltså du får bara så här, skrika, gråta, vara helt hysterisk, eller instabil och liksom så här, som att du typ, ja men så här, att de bara, okej, den här tjejen måste ha ett planerat snitt.
Men sjukt,
jag känner ju, ja, och det var flera som sa det till mig, och jag kände så här, att jag är inte den personen. Alltså, jag kände mig inte instabil, jag kände mig inte desperat. Jag kände bara att jag är gravid och jag vill ta ett kejsarsnitt, för det finns två sätt att föda barn och ett av de sätten passar inte mig, och det är faktiskt inte konstigt.
Nej.
Så jag kände mig väldigt så här, trygg i det beslutet, om man säger. Mitt val som jag hade då gjort för mig själv. Så att jag kände bara, gud, ska jag gå in och försöka gråta och skrika? Så sen, jag kände mig bara superobekväm med att behöva göra det. Men sen då när jag fick ha det här mötet med läkaren, alltså det var ju inte ens, det var inte ens ett läge att bli ledsen, för hon var jättetrevlig, hon lyssnade, hon var så här, vi brukar ju inte göra planerat kejsarsnitt, och det är ju för att det är en risk för barnet och även för mamman såklart, och hon hade så många olika
argument, liksom.
Varför man inte ska göra planerat kejsarsnitt.
Mm.
Och jag hade ju läst på innan, så att jag visste ju absolut att det fanns risker, Men det jag vet utan att ha läst på är att det finns risker med en vaginal förlossning också.
Såklart.
Så att jag känner liksom att det finns alltid risker. Och det låter ju så här hemskt när man säger att det är ju stor risk för bebisen att man har mycket vatten eller fostervatten i lungorna. Det kan vara svårt för bebisen att andas. Man får inte upp bebisen på bröstet ofta, utan man måste springa iväg och då kan liksom anknytningen rubbas. Och du vet, det stod ganska mycket sådana saker. Och det är klart att man inte känner så här, toppen, det är ökad risk för allergier, det är ökad risk för det här. Men man kan ju alltid hitta ökade risker om man letar efter ökade risker och liksom så här, nischar in sig på det. Jag är ju själv adopterad och hade ju absolut inte någon tid på bröstet hud mot hud med min mamma. Alltså vi träffades ju om 3 månader. Vi har aldrig haft problem med våran vad säger man?
Är det en anknytning connection? Eller connection?
Jag känner så här, gud, du fanns inte för mig de första veckorna i mitt liv, så att nu känner jag det här agget mot dig, eller jag vågar inte fråga dig om det här för att jag fick inte den där tiden. Alltså så här, och det kan jag också känna när folk är sådär väldigt hetsiga med att det måste vara hud mot hud i början och sen så kanske någonting händer med bebisen eller mamman så att man inte får det.
Just det.
Och att man då ska känna sig ledsen och sorgsen över att det blev så. Det spelar ingen roll. För hade det varit så att det bara var de dagarna i början som räknades, så hade det liksom, det hade varit så lätt att urskilja alla dåliga föräldrar som bra föräldrar.
Just det.
För att bara för att man inte får hud mot hud de första timmarna, så har man ju typ hela livet på sig att försöka skapa en relation med sitt barn. Det är liksom så här, vi fick ju inte hud mot hud, så nu är det skitsamma.
Alltså, nej, precis.
Och vi kommer inte ha kontakt. Så att jag går ut och super ner. Alltså så här, det är så skev så här, bild av att det är extrem förväntan och för, alltså, press på.
Just det.
När det första tiden. Så det kände jag bara, alltså den biten om de måste ta iväg bebisen då, Frans, direkt för att få ut fostvattnet, ja, men då är det det som
det behövs. Får det vara så.
Alltså, att han ska klara sig än att vi ska mysa de första minuterna. Sen så blev det ju ändå så att han hade absolut fostervatten i lungorna när han föddes, som väldigt många barn har, men kanske i synnerhet barn som har fötts med snitt som inte har liksom pressats ut på samma sätt. Liksom. Men de la ju upp honom direkt på mig. Så att vi fick ju absolut den stunden att han var så här. Och det var ju kladdigt. Och han, alltså så här, du vet, jag vet inte. Jag känner inte att det var inte det viktigaste i mitt liv att han lades upp direkt på mig. Så där. Så att, och sen så behövde han åka iväg lite med Fredrik och så här, ta ut vattnet liksom. Och sen så kom de tillbaka efter eller någonting. Men då hann jag liksom till lite, för jag mådde lite illa efter den här spinalbedövningen och så jag kände mig lite så groggy, så att då kunde jag ligga och vila en stund och visste lite, han är ju fortfarande i goda händer
och Fredrik var med.
Ja, och Fredrik var med. Så att det var liksom, så fick de lite tid också så att jag vet inte, det
är väldigt bra att du tar upp det där med hud mot hud, för det är ju verkligen någonting som vi pratar mycket om, och det är ju såklart jätte viktig sak för anknytning och liksom för både barn och föräldrar liksom. Men precis som du säger, om inte det sker av en eller annan anledning, så betyder ju inte det att liksom att det är kört eller att det är en dålig förälder, och det är ju väldigt sorgligt att man ska behöva känna så. Så det är jätteviktigt att ta upp den poängen. Och också skulle jag vilja säga, apropå det här med att liksom försöka få igenom ett planerat kejsarsnitt. För jag har också hört det där flera gånger från folk. Ah, men man måste in och skrika och gråta. Och liksom. Det kanske är några som har behövt göra det. Eller det kanske var så förr. Och så är det också olika vem man pratar med naturligtvis. Om man, liksom,
ja,
om man har som du tur att få någon som verkligen lyssnar på en och tar in. Men det som jag har förstått i alla fall liksom, gemensamt, precis också som du säger, att om man vill liksom, vet man, säga att det här är det rätta för mig, att man ändå är liksom, försöker vara påläst i alla fall och ha sina argument tydligt och klart för sig. För att Jag tror att om man går in i en sån diskussion och liksom är lite tveksam, då tror jag att det kan bli lätt att man liksom kanske inte håller kvar vid det man vill då. Men då kanske man inte heller har bestämt sig 100% heller. Men om man är som du tänker, liksom, man vet med sig, det här är det enda rätta för mig liksom. Ja. Så ha argumenterna redo och stå på sig liksom.
Precis, jag tror att det är jätteviktigt att, så här, att vara påläst. Men jag tror att de flesta som verkligen vill ha ett planerat kejsarsnitt är pålästa. Jag tror inte att de så här, går dit och säger bara, men jag tänkte kanske det här med planerat kejsarsnitt. Jag har hört, alltså jag tror liksom att man sätter sig in i det. Men när vi var också där på Danderyds sjukhus, var ju då BB Stockholm, så pratade med den här kvinnan, så hade jag ju sett en informationsfilm heter det, om planerat snitt. Och då berättade de ju om det, och det var väldigt så här odramatiskt. Och då sa jag det också, så här, att den här filmen som ni har på er hemsida, där får ni ju det att låta som att ett planerat kejsarsnitt är en rutinoperation. Mm. Liksom så här 95% är upp och går dagen efter, man blir inte sjukskriven. Alltså så här, och hon bara, den filmen är ju för dem som har bestämt sig. Och då kände jag så här, jag förstår inte vad hon menar, liksom, att när man har fått ett beviljat tjej eller
planerat. Ja, då vill de ha lugnande film liksom.
Alla vill ju inte, men så är det så här, du måste göra ett planerat tjejsnitt. Då kan man ju finna det som ett lugn och tröst i den filmen kanske. Men det är fortfarande samma information, det är fortfarande samma operation.
Kan ju inte ljuga liksom. Intressant, verkligen.
Jag hade all respekt för att det var en stor bukoperation, men jag kände också att ingenting är säkert med alternativ med två heller.
Så är det ju.
Och det kan också skulle sluta i ett snitt. Så att då har man liksom så här, alltså då blir det win-win fast tvärtom. Alltså förstår du? Alltså lose-lose. Man får göra både och. Jag kände också så här att den så här inställning jag hade till förlossning var, jag kände inte att det skulle bli så bra.
Nej.
Så att jag var liksom inte, jag vet inte. Jag tror inte att det hade varit så här. Och sen så det är klart att det hade gått som alla har sagt till mig, så här, kvinnor har fått barn i alla tider. Jo, absolut. Så att, ja, det hade gått, och vissa var så här, men alltså, du som är så cool, du klarar ju att föda barn. Jag själv klarar att föda barn. Det handlar inte om att klara av någonting. Det handlar om att jag vill inte vara med om en vaginal förlossning. Jag liksom är rädd för det, även om jag inte vet vad det egentligen kanske innebär. Men det finns de som är livrädda för spindlar som hoppar upp på en stol och skriker när en centimeter insekt eller vad man kallar djur kryper över golvet. Och det tycker jag är lite märkligt. Men det är ju, alltså en fobi behöver ju inte vara liksom rimlig. Det är ju bara så man känner.
Verkligen.
Och jag är inte rädd för spindlar. Jag är rädd för förlossning. Vissa är rädda för spindlar, men älskar att föda barn. Så att alla är olika.
Så är det. Helt klart.
Så är det.
Så är det bara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
När du väl hade fått din tid och det var så här, imorgon ska vi in. Hur känner du då?
Ja, nej men jag fick besked ganska sent att jag skulle få göra ett snitt. Jag tror att det var i vecka 27-28. Och Frans föddes vecka, han föddes 39 plus 1 i vecka 39 plus 1.
Mm.
De tog ut honom en vecka innan BF liksom. Och då hade de ju sagt så att vi skulle ringa in dagen innan för att få veta när. Och sen fick man ju så här, men jag kände hela tiden så att det kommer bli snitt. Alltså det finns inget annat alternativ, de kommer inte kunna inte ge. Så jag kanske var naiv, men jag kände bara att det kommer bli ett snitt.
Mm.
Så även om jag inte hade ett datum så sa jag liksom så här, men jag ska göra ett snitt. När då? Jag vet inte, men det kommer ju någon gång liksom. Så att jag var ändå väldigt inställd på att det skulle bli. Och sen så fick jag ändå beskedet och då av den här läkaren då som jag pratade med om filmen. Och hon var ju så här, men då kan jag göra snittet på dig.
Ah.
Så skrev hon så här. Men sen så fick man ju duscha med så här Dictan eller vad det hette.
Mm.
Kvällen innan och morgonen efter. Och jag var ju så här. Jag mådde jättebra, hade inte känt av några sammandragningar, inga verkar eller någonting. Så vi var så här, men vi kanske ska ta tunnelbanan in till sjukhuset. Alltså så här, men så hade vi så här massa packning, vi hade ju babyskydd och sen babynest och I don't know. Så att vi tog ett taxi in där på morgonen och sen så fick man inte äta någonting. Och Fredrik satt och åt frukost, så här toast. Och jag var jättehungrig och satt och kände bara så här doften. Kollade på så här TV4 Nyhetsmorgon där och jag fick byta om till mina kläder och så. Och sen så fick man ju vänta lite ute för operationssalen. Och sen så väl inne i operationssalen så var det ganska mycket folk. Alltså, det var ju, alltså jag förstår ju också så här med just snitt. Alltså att det är ju en operation och det tar mycket resurser, alltså det är många personer på plats under en relativt kort, men ändå. Så jag fattar helt att det är så här en ekonomisk grej också. Men det var väldigt mycket folk där inne i operationssalen och jag tror att det kanske var någon så här, några elever eller så här studenter som var där och skulle titta. Och så satte de ju men först någon lokalbedövning och sen spinalbedövning. Så man vill liksom kura ihop sig så här. Och det är lite svårt att kura ihop sig när man har världens mage. Jag hade problem att sätta nålen. Och jag är inte spruträdd. Alltså, så att jag brydde mig inte med Fredrik. Han tyckte det var väldigt så här, vet, så här. För att de fick hålla på ett tag. Men jag kände, alltså, de hade satt en så här, lokalbedövning på mig innan. Så jag kände ju inte så mycket.
Just det.
Men han bara har sagt efteråt att de höll på att sticka. fika och grejer, men jag märkte och sen så kände jag liksom att när jag låg där på britsen att jag blev så här, alltså blodsockret eller blodtrycket var full, så att jag blev så här jätteillamående, men jag ville liksom inte säga någonting. Och då sa hon, sköterskan efter stund, hon bara oj, 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 nu går ditt blodtryck ner här jättemycket, så att vi sprutar in lite socker. Då gjorde de det och då började man ju gå bättre direkt.
Skönt.
Men det är också en sån sak som jag tänkte på efteråt, alltså, varför sa jag inte bara så här att alltså gud, jag började må illa liksom. Men jag kände typ att de höll på mig så mycket. Så här. Men de hade superkoll liksom. De såg ju det.
Men det där är ju så intressant. Det är så många kvinnor med dig. Jag tror säkert jag har kunnat vara likadant också. Att vi vill sällan vara till besvär.
Nej.
Och liksom, vi ska inte, nej men inte ska väl jag in här och störa när ni jobbar så mycket och ha er. Liksom. Det är så himla vanligt. Och när man pratar om det så här så är man bara, men gud så dumt liksom.
Ja.
Men sen när man är i de där lägena så är det någon slags så här pleasing gen som vi har liksom.
Ja.
Eller som vi har blivit lärda som vi var små, att vi ska inte vara till besvär.
Det tycker jag ganska ofta, tycker jag. Alltså i olika sammanhang. Men här var det ändå så här, då man kanske borde bara, jag mår lite illa så att eller bara sagt, jag vet inte vad jag trodde att de skulle göra åt det, men nu kunde de ju lösa det på typ 3 sekunder. Och de var jättegulliga, de var så här, men så här, vi är här och vi kommer berätta så här, och så satte de ju upp det här skinket liksom över, ja men i brösthöjd typ så här, eller lite över, så att man ser ju liksom inte magen. Och sen så sa de att det kom liksom så här, kännas som att det är ganska våldsamt när vi tar ut bebisen, alltså så här, när vi tar ut barnet så kommer det kommer prassla i det här skinket, så här, men det är liksom helt naturligt, så du behöver inte vara orolig liksom. Och sen så, ja, men så satt bedömningen tog ju då, som tur var. Så att då kände jag liksom att de började hålla på där vid magen, men jag kände ju inte vad de gjorde. Men det finns en lampa ovanför sängen som är till för att de ska få bra ljus. Och där kunde jag ju i det här, liksom, det blanka, just de blanka det. Utan att se att det var blod. Liksom. Så då kollade jag bara bort. Jag är inte så här känslig för blod, men jag vill liksom inte se kanske när de alltså, skör upp magen. Så. Men sen så sa de också så här att men nu börjar vi. Då var klockan 10:03. Och de bara, och vi kommer säga sen när vi har barnet så kommer vi säga så här, ropa ut tiden. Så jag bara, okej. Så kollar jag klockan. Så här, shit, tänk om man föds 10:10. För jag är lite så här, knäpp med sådana siffror och sånt. Och så tänkte jag, nej men så kommer det ju inte bli liksom. Och sen så höll de på där och det blev ju så här att det plasslade lite i det här skinket. Och det kändes ju som att de så här slet i någonting liksom. Och sen så sa de 10:10. Så det tog 7 minuter för dem.
7 minuter, exakt.
Magen och plocka ut bebisen. Och han började skrika innan han ens var ur magen. Okay. Då sa han, oj, här har vi någon som skriker redan innan liksom. Och det var ju så jäkla overkligt. Och så la de ju upp honom då. Eller det första de gjorde var att ta på en mussa här för mig. Jag tror typ att de tog på mussan innan de la. Och så var han så här helt kladdig och han skrek och var så här blodig och alltså jag kommer ihåg så här, fingrarna han höll på mot mitt ansikte och jag var så här, försökte vända bort ansiktet för att jag ville titta på honom så här, men man vill inte ha in fingrarna i munnen. Sen var de riktigt, ska vi ta en bild på er, så tog de kort så här, med mobilkameran på oss precis då han ligger och skriker. Så där. Och sen så tog de honom och torkade av och så där. Och sen så fick jag rulla ut på uppvaket och Fredrik och Frans då, de fick åka och tömma lungorna på fostervatten. Så han hade, så att han var så här liksom, att det fanns kvar i lungorna liksom. Och sen så var vi på sjukhuset i 2 dagar som jag tror är liksom standard efter ett snitt, att man måste stanna liksom, man får inte åka hem direkt. Och sen var det första barnet också. Och ja, men jag mådde jättebra. Alltså, jag fick ju bedövning såklart, så att hade jag inte fått det hade jag nog inte mått toppen. Men det var ju alltid så här, så fort man bara känner så här, att det började kännas i magen, det var så här, det är dags för bedövning eller fylla på. Så här, så att Och jag gick upp och gick samma dag där på kvällen. Han föddes just 10:10. Så på kvällen kunde jag gå lite med den här rullvagnen som han låg i. Man skulle hämta något glasjuice eller någonting. Och sen så, ja men de var ju direkt så här bara, och ja men amma och så här, och jag hade ju inte sagt någonting. Och det har också tänkt på efteråt så här, att jag hade tänkt att jag skulle amma.
Mm.
Och jag visste inte ens att många hade problem med det, för jag var så här, jag hade inte läst på om amning, utan jag tänkte bara att ja, och sen amma barnet. Jag, nu när man har varit med om så många andra som har fått barn,
mm,
och har hört allmänt sen man blir äldre så här, så att det är så många som för det första kanske inte vill, men sen också många som inte kan. Alltså, mm, så att det är ett problem.
Mm.
Så att jag, det visste inte jag då som sagt, för att det var ingen som hade pratat med mig om det, och min mamma har ju aldrig ammat mig eftersom att jag är adopterad. Mm. Så att det har ju liksom inte varit en naturligt samtalsämne för mig med någon någonsin egentligen. Jag hade väl bara tänkt så att ja, men jag kunde amma, och de direkt så här, la honom vid mig så att han skulle börja, och det gjorde han ju direkt. Mm. Jag var så här, gud vad sjukt, alltså så här, att han bara föddes för typ bara en minut sedan.
Mm.
Redan ska han börja käka, mm, liksom för mig, och jag bara så här, har jag ens någon mjölk i brösten, och ja men det finns det, alltså jag vet, jag hade jättedålig koll, men sen funkade det, amningen.
Ja, vad skönt, gud vad skönt.
Alltså, det gjorde ju, alltså så här, det var ju så här, han hade ju sår och alltså brösten såg ut som, alltså jag vet inte vad, jag har alltid haft väldigt väldigt små bröst. När jag kom hem på sjukhuset så såg jag ut som att alltså jag hade precis opererat om någon så här katter helt sprängbilder. Alltså det var, jag har någon bild, alltså du vet, det är så...
Det är så absurt.
Oh, ja, det var så annat sätt. Jag har alltid gillat också att jag har små bröst. Jag tycker det är ganska skönt.
Mm.
Jag har inte tänkt BH och vilka kläder och sådär. Och sen så fick man de här, och så dessutom var de umma, och jag fick så här sår på bröstvårtorna som man ofta får. Och jag bara sa det till Fredrik, alltså också så här, gud, om det ska vara så här, för då hade jag också hört så här att det är bra om man ammar ett halvår, och jag vet inte vem som har sagt det, men det hade jag hört. Så jag var så här till Fredrik, alltså jag kommer klara det här ett halvår, men sen tänker jag lägga av direkt. Och då hade jag liksom såhär sår. Och då trodde jag att det så som alltid
hela tiden.
Att det var det. Och sen tänkte jag såhär, men varför pratar inte folk om det här? Att, så här, att man hela tiden ammar har man sår på bröstvårdorna. Men sen försvann ju det som tur var efter. Det var ju typ 2 veckor som det gjorde ont.
Mm.
Liksom som det var, ja, man kände att det var obekvämt. Men sen efter det då kändes det ju inget, alltså då var det ju ingenting liksom. Men i början så...
Nej, precis. Det är en chock liksom. Jag minns också det. Jag var alltså också så sjukt chockad. Jag bara, vad fan? Hur kan jag göra så här ont? Varför gör folk det här? Liksom, hallå?
Ja.
Och sen precis som du säger, ungefär 2 veckor så bara, okej. Okay. All right. Nu är det ju en piece of cake. Ja. Liksom. Måste fråga också, just 10:10, vad har det för betydelse liksom? Vad innebär det, tur eller otur?
Jag skulle säga tur.
Ja.
Men jag blir ju alltid så här, du vet, klockan är 22:22, 11:11 eller 12:34.
Ja, just det, okay. Ja.
16:16 kan också vara lite kul, men jag kände så här, 11:11, 22:22 hade ju varit, eller 00:00.
Ja.
Alltså de tre hade ju varit det bästa, eller det roligaste tycker jag. Men 10:10 ändå, han föddes också den 10 december.
Jaha, wow, okej.
Okay. Det var inte 2010 då, men
13.
Så att 10:10 den 10.
Ja, men december. Det får man vara nöjd med.
Ja, så vi kan säga att han är min tida liksom. Och Elliot, alltså jag kommer inte ens ihåg vilket... vilken tidpunkt han föddes. Men det är den 12 juni i alla fall.
Det kommer du ihåg.
Ja. Han kunde se med det för dagen.
Du, när började ni snacka om att du var redo för en Elliot då?
Ja, nej, men då var Frans... Elliot föddes när Frans var 5,5.
Mm.
Det var inte så här, självklart heller att vi ens ville ha fler barn. För att det var väldigt skönt att ha ett. Och särskilt när de kommer upp så här, 4-årsåldern. Mm, alltså det.
När småbarnsåren är borta.
Ja, men lite så känns. Jag tycker ändå att det är jättestor skillnad på men, 3 och 4.
Absolut.
Så det var inte helt självklart, men kände väl ändå lite så här, men att det hade varit kul liksom, kanske med men, ett syskon. Så att jag då gick, ja, gud, och jag vet inte om jag, ja, men jo, då hade jag så här, hormonspiral.
Mm.
Så då plockade jag ut den. Och tänkte bara så här, nu tar jag ut den och sen får vi se. Men jag tror att det var nästan ett år efter att jag tog ut hormonspiran som jag blev gravid.
Okay.
Men då gjorde vi försökte inte aktivt.
Nej, alltså så. Okay.
Det var bara så här, att händer det så händer det. Mm. Men det hann aldrig bli så här, att varför
just det.
Händer inget.
Nej.
Utan, och det var ganska så här, skönt alltså så här, jag njöt verkligen av tiden då det var vi tre också.
Mm.
Och när Frans var liksom äldre och sådär. Men sen så började jag typ känna, det var ganska exakt 4 år sedan måste det ha varit. Som jag kände så här, samma symptom som jag hade haft med Frans. Alltså så här, lite illamående, trött. Så då tog jag ett test typ runt Halloween där. Och blev också så här direkt, ja. Inget. Och Fredrik bara, ska du inte ta testet? Jag bara, ja, jag ska. Så jag tänkte så här, vi skulle hämta några kompisar på kvällen och äta middag. Jag var så här, jag kanske ska ta det imorgon istället. Och Fredrik bara, nej gud, du måste ta det nu. Så, här. Så jag bara, ja, så tog jag det. Och så, ja, så var jag gravid liksom.
Ja.
Så att vi berättade för dem redan där på kvällen. Och då var jag i vecka 7, tror jag. Att det var... Och sen så mådde jag, då hade jag mått okej fram tills dess. Eller jag hade känt av någonting. Men det var som när jag tog testet, det kändes som att då blev det...
Mm. Alltså, då blev du gravid.
Då blev jag gravid, ja. På riktigt. Och sen så låg jag typ på soffan. Alltså jag mådde så dåligt fram till vecka 14. Jag kunde ligga ner så här och bara... Typ så här, okej, klockan är 4:04 eller vad det nu var. Nu måste jag åka och hämta Frans.
Mm.
Jag släpade på och till förskolan, bara hej, 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 så här, åkte hem, la mig på soffan igen. Och det som var så skönt då var att Frans, han var ju ganska, han var ju liksom 5 år då. Så att det var inte som att han behövde den här, att jag skulle vara med hela tiden.
Just det.
Eller att, alltså han kunde,
han kunde leka lite till. Själv.
Mm. Han kunde leka själv, han kunde liksom, han kunde hälla upp yoghurt till sig själv. Om han, alltså, så att det var ändå, det funkade väldigt bra. Men jag tänkte ofta på att hade han varit 2 år, då vet jag inte, alltså det förklarar ju det såklart, det är ju inte som att, åh gud, det hade inte gått. Men jag kände att det underlättade väldigt mycket att han var lite äldre.
Mm.
Just eftersom jag mådde så himla dåligt och då, och jag mådde ju inte alls så med Frans. Så att jag kände ju såhär också att, gud, det måste ju vara en tjej nu för att graviditeten
är så himla.
Men det var det ju inte.
Nej.
Men det var bara 2 helt olika graviditeter. Men sen så mådde jag bättre. Men jag kände också på slutet att jag blev, att jag var tröttare på slutet än jag var med Frans.
Mm.
Fast jag jobbade ändå. Alltså, jag jobbade länge. Men jag bara kände liksom att kroppen var mer sliten på slutet än vad den var med första gången.
Mm.
Då det kändes att jag hade typ all energi i världen. Kunde vara gravid i. Med 4 veckor till.
Ja, precis.
Nu kände jag ändå så att nu är jag ganska klar med det här ändå. Och då gjorde jag också snittet 1 vecka innan BF.
Mm. Och det var samma där, det var liksom inga tveksamheter kring förlossningen, att det skulle vara snittet.
Nej,
du var inte jag, nyfiken jag, på vaginal eller någonting.
Nej,
men.
Jag alltså kanske kommit över lite så här, det här att man tycker att det är så himla... Att man inte vet någonting. För man, nu visste man ju väldigt mycket på gott och ont. Då. Men eftersom att många av mina kompisar hade ju hunnit få 1. Och vissa hade hunnit få 2 barn.
Mm.
Så att jag var ju mer så här att det var naturligt att prata om förlossningar och amning. Alltså hela den grejen som man absolut inte hade pratat med någon om innan. Nu var man ju mycket mer så här... Och det kändes också som att hela klimatet hade förändrats. Att man pratade mer.
Mm.
Att på sociala medier var det fler som sen, delade sina alltså, ofiltrerade både videos och berättelser. Liksom.
Just det.
Så att man hade snappat upp ett mycket. Så här, så att på ett sätt så kanske det var lite mer avdramatiserat. Men jag var ju fortfarande så här. Alltså, jag vill inte föda finalt. Så att, och det nu minns jag inte, men det var ännu enklare att få snittet andra gången. Då var jag liksom bara så här, ja, men jag kommer att göra snitt igen. Och då sa hon så, ja, men bara så tänk på det att om du vill ha fler barn sen så kommer det vara, alltså man kan inte göra hur många snitt som helst.
Just det, nej.
Jag var så, nej, men det här är mitt sista. Men jag känner också att om vi skulle bli tre så vet jag i alla fall att man borde kunna göra ett till om det inte blir komplikationer.
Ja, just det.
Så att, ja, nej, men jag fick veta dock nu andra gången väldigt sent att jag skulle få ett snitt. Jag tror att jag fick det beviljat till vecka 32 eller någonting sånt. Så att det blev så här bestämt och att jag skulle få det på Danderyds sjukhus. Jag var på BB Stockholm första gången. Så att jag fick beslutet senare, men det kändes ändå som att det var så enklare eller man ska säga.
Ja,
andra gången. De såg i min journal att jag hade gjort ett snitt tidigare och sådär. Och att det hade gått bra och utan komplikationer och sådär. Så att,
Skönt. Och hur, i och med att Fransen då var liksom så stor, var, han, liksom, så jag gissar att han ändå förstod lite det här med att mer än bara ett litet barn kan att det ska komma ett syskon och så. Vad var hans tankar?
Men han pratade, han var väldigt så här, tyckte att det skulle bli jättespännande. Ja, men vill ofta så här, om man såg något så här gulligt djur, gosedjur eller någonting, så vill han köpa det till bebisen. Och, ja, men han var väldigt så här, alltså han har alltid varit väldigt så här, ja, men väldigt snäll och lugn och han gillar ju barn överlag liksom. Om man träffar andra bebisar så tycker han att, alltså, då vill han typ byta ut dem mot Elliot. Men så att han var ändå så här med och förstod mycket, och vi sa liksom så här att, ja, men att det kommer komma en bebis och han kommer skrika mycket och, ja, men ta mycket uppmärksamhet och sådär. Men det kändes också som att när Elliot kom, alltså så här, det blev inte den här direkta, alltså svartsjukan, för att Frans förstod att det här är en liten bebis som, och vi måste ta hand om honom. Alltså han vill gärna hjälpa till och ta hand och pusta och fixa och, du vet, hjälpa till hämta blöja och sådär. Så att det var inte som att han var så här, åh, dumma bebisen, eller försökte så här nypas eller, du vet, lite som Elliot garanterat skulle kunna göra nu om vi hade fått en bebis. För Elliot är 3. Utan, ja, men Frans var ju som sagt 5,5, så att han har absolut sagt en gång så att, men jag också har så mycket gos som Elliot får, liksom. Alltså att han får så mycket så här, kramar och sånt, men han kan också, vi kan ju också skoja och säga så här om Elliot när han har varit så här stökig och bråkig och bara, åh gud vad han är stökig, och så kan man typ titta på Frans och så här himla med ögonen och Frans bara, aha, gud verkligen, alltså så här att man, alltså man kan få det också så att Frans känner kanske att, ja, men att vi inte bara tycker att Elliot är den sötaste barnet, han är liten, utan han är också den jobbigaste ungen, för det är han. Han har aldrig varit så jobbig som, eller sina värsta dagar är, ja, men det är väl som Elliot när han är lite sur liksom. Att det tycker jag också säga till Frans, att ja, att han var väldigt så här, inte så här busig, för han kan ju bara säga så här, gud, gjorde jag så här när jag var liten? Bara,
just det.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Men då får han känna sig lite speciell i det liksom.
Ja, och stor, alltså lite så här stor liksom. Och så här att, ja, men att vad tur att Elliot har dig som storebror som är så snäll liksom. Och Frans bara, ja, tycker att han har mer tur än han förtjänar liksom. Ja. Men, och det tänkte jag inte ens vara en grej, men det är väldigt mysigt att se liksom, alltså, Frans med ett småsyskon och Elliot med ett stora syskon. Det är väldigt så här, mysigt, och jag trodde inte att jag brydde mig så mycket om det, utan jag tänkte mig på mig själv så här, skönt med ett barn.
Just det.
Men så här, nu känner jag att det var faktiskt mysigt, och det hade varit mysigt såklart ändå om jag inte hade fått Elliot. Men jag kan verkligen så här, ändå uppskatta så här, ja, att de har varandra.
Fint.
Ja.
Du, den här andra då förlossningen, gick det lika smidigt och 7 minuter som första?
Det gick väldigt snabbt. Vi fick vänta ganska mycket längre. Jag hade typ snittet inbokat runt 12 och sen blev det framskjutet. Jag tror, ja, som sagt, jag vet inte exakt, men jag tror runt 1 eller 2 någonting. Mm. Det var lite mer så här utdraget just med hela den biten. Och sen så tror jag att själva snittet tog ungefär lika lång tid.
Mm.
Och var lika så här lugnt och odramatiskt. Och det första jag tänkte när Elliot las upp mitt bröst, för de la upp honom också direkt, det var att han var så otroligt stor. Han vägde 4,2. Och Frans vägde 3,5. Så att det var ganska stor skillnad. Jag var så här, gud, vad är det här för stor bebis? Han var en nyfödd liksom. Och så där. Men sen rehabiliteringen efter, som hade gått så himla smidigt med Frans och verkligen så här, ja, ganska smärtfritt också. Jag tyckte att det var värre efter Elliot.
Okay.
Det var så här, ja, men det var lite svårare att typ, alltså, så här, ta sig upp.
Mm.
Och så här, jag gick nog inte så mycket första dagen. Typ i toaletten. Så här. Mm. Men det var inte bara, jag går till ett glas juice.
Just det.
Utan jag gick när jag liksom behövde gå. Och sen så... jag kände mycket mer av det, även om det var så här, alltså det är på en, det är en hanterbar nivå, men jag märkte att det var svårt att röra sig liksom.
Tror du att det hade med att göra att du hade blivit äldre och lite som du var inne på angående graviditeten liksom, att man kände sig lite mer sliten i kroppen, eller var det några andra saker som
nej, men det var det. Jag var ju liksom 35 andra gången. Det är väl inte jättegammalt i och för sig. Men det är inte heller 29 liksom.
Mm.
Så att det kan absolut ha varit. Och också tror jag att jag var mycket mer vältränad. Mm. Med bättre fysisk form när jag fick Elliot. Eller Frans. Än vad jag var när jag fick Elliot. Tror jag också.
Mm.
Men... ja, det minns jag i och för sig inte riktigt. Jag vet inte, jag har varit i form någon gång. Jag tyckte att det var tuffare med just direkt efter snittet var värre andra gången. Däremot så kände jag liksom att så här, amningen och hela den biten var enklare andra gången. Mm. För att första så var jag så här, jag visste att jag skulle få hon. Så preppade, du vet, med flaskor, hade pump, och var inte så här, jag ska inte använda någon pump och inte matflaska, utan jag var väl så här, köpte dubbla bröstpumpar så att jag alltid skulle ha en ren, för jag kom ihåg att allt stod på tork och var 10 delar och du vet, så här, bara, jag hade 2 sådana och så här laddade upp så här innan jag skulle gå och lägga mig, gjorde en bricka med liksom allting så att det skulle bli smidigt på natten, alltså så här, att jag liksom hade så bra kuddar så jag kunde sitta upp och amma honom på natten.
Mm. Mm.
Hela den biten blev mycket enklare tyckte jag. Alltså också att man hade inställningen att så här, det är en kort period, det kommer jag ont.
Just det.
Jag vet hur jag ska underlätta så att det inte är lika ont. Alltså jag ska tänka på att hålla upp honom. Du vet sånt som man kanske lär sig på en amningskurs. Då, eller så att man ska hålla på ett sätt och så här. Men både Elliot och Frans har varit bra på att äta. Så att de har... det har liksom funkat väldigt bra med alltså så här, tillströmningen.
Just det. Så ja.
Så här, och de har blivit mätta och belåtna också. För det är också en sån grej som känns som att... så här, och eftersom att Frans var 5,5 så här, vi sov ju natt i allt honom. Så här, men han sov ju hela natten. Mm. Det var ju inte som att han... vaknade på nätterna och övernattas om, så att det var ju liksom fullt fokus på Elliot på nätterna, och han sov ändå relativt bra, även om det var mycket amningar så sov han däremellan, så att det gjorde ju också jättemycket, för allt blir ju enklare när man inte är svintrött liksom.
Absolut, så är det ju verkligen, det är ju nästa dag.
Och när man väl kom hem där efter snittet så gick det snabbt att alltså så här, det var första dagen som det gjorde ont, men det var okay. Det gick över väldigt snabbt.
Det var ingen lång rehabilitering liksom.
Nej, det var ingen lång rehabilitering. Jag tog mina verktyg bättre. Efter Frans så behövde jag inte ta verktyg när jag kom hem, för att jag hade inte ont. Men med Elliot så tog jag, vad det nu var, en av varje allergin. Mm. Funger den varje dag på utsatta tider. Ja, men jag vet inte, under någon vecka eller vad det nu var.
Mm.
Då, annars hade det ju säkert känts väldigt mycket mer. Men eftersom att jag tog dem så var det ändå så väldigt... Ja.
Mm.
Det var inte så farligt. Så att efter tiden med Elliot kändes väldigt mycket mer så här, bara lugn och harmonisk. Mm. Just för att jag hade koll och visste jag skulle underrätta det för mig själv. Liksom. Och jag var också så här att om han skriker, då kommer jag amma honom. Jag bryr mig inte om han åt för en timme sen.
Nej, just det. Precis. Exakt.
Jag vet att han är nöjd och han blir lugn. Men Frans var det så här, men han ska helst inte amma. Var tredje. Mm. Alltså, det här är sånt jag
har. Ja, ja,
ja. Inte min egen åsikt. Men han, då var det så här, men 3 timmar emellan. För att annars kan han få ont i magen. Och då var det så att han kanske skrek som en galning efter 1,5 timmar. Men man skulle ändå inte mata, utan då försökte man göra annat. Liksom. Mm. Medan där med Elias, han skriker, jag matar honom. Mm. Och så var han tyst och sen somnade han.
Mm.
Så att hela den grejen var så mycket enklare andra gången. Att man kände sig mycket tryggare i att man kunde göra rätt val.
Just det.
Alltså så här, det spelar ingen roll om man matar lite oftare. Alltså så här, eller lite mer ofta, det är okej. Jag vet inte, och att man så här, Frans eller Fredrik sov ju ofta inne med Elias, så jag kunde ju typ sätta på tv på natten, eller du vet så här, om jag inte kunde sova och han låg och amma, så här, då, det var inte som att man satt där i mörkt och bara, gud, jag kände mig som ensamst i världen. Mm. Och det kunde man göra med första bebisen. Jag satt där och Fredrik sov som en kubbad säl. Och man blev så här provocerad av att han låg där. Och bara guttade sig och sov. Ibland i början så fick jag väcka honom. Bara för att jag ville ha sällskap.
Ja.
Så natten. Och det är ju, alltså, när man tänker på det. Alltså, ja, det är ju bättre att en sover. För då kan ju han vara pigg dagen efter och så kan jag sova.
Fast det är väldigt förståeligt att känna så.
Det är ju,
alltså verkligen.
Det är ju så mycket sånt känslor som... men lite orimliga känslor. Som dyker upp liksom. Mm. Och som när man är ute ur det känner, herregud, det var väl ingen fara. Men just tyckte man faktiskt att det var det liksom. Och det är ju också okej.
Okay. Gud,
jag kommer ihåg att sparka lite på honom. Kolla nu. Och så
ja, men det är ju också liksom första barnet är man ju också så mycket mer utsatt och helt ny på allting, och då blir det också att man följer gärna saker som står i en handbok liksom så här, till punkt och pricka, medan kanske andra och tredje och så här, då har man liksom hittat sin egen rytm och man kan lyssna mer på sin egen intuition och sådär på ett helt annat sätt.
Verkligen.
Man har liksom, som du säger, en trygghet i att jag kan det här, jag har gjort det innan liksom.
Ja, men precis. Man vet att det skadar inte bebisen om man liksom, matar lite för mycket. Nej. Eller om det skriker lite stund för att man måste hem innan.
Nej, precis.
Hoppat av bussen med Frans och satt mig på en kall parkbänk och annat. För att han skrek och jag var så här, typ alla på bussen hatar mig. Jag måste av.
Mm.
Jag hoppar av här, typ. Vart är jag? Jag vet inte. Sätter mig där och typ ammar. Alltså så här, och de har suttit på någon så här restaurang, toalett, ammar. Så att man var lite så osäker. Man visste inte. Och i början så här, hur man gör med kläderna. Och man visste inte om folk tyckte att det var jobbigt om man satt och ammade eller någonting. Och andra barnet. Alltså inte att man bara slänger av sig kläderna. Men att man ändå har lite mer så här att jag har rätt att mata mitt barn.
Exakt.
Ja, men man kanske... Så att det var också sådana grejer som man bara kände att allt sånt var så himla mycket enklare med andra barnen. Jag önskade att alla hade den kollen. Det har man inte. Man måste ju typ gå igenom.
Ja, precis. Det är lite svårt att ha den innan man har varit där faktiskt.
Ja, men det går inte. När folk säger så här, tänk på det och tänk på det. Ja, men det är så här. När man väl är i det så är det svårt att tänka på det sättet.
Ja, exakt. Och alla barn är olika och alla föräldrar är olika. Så att man måste bara, precis som du, liksom så här, lära sig sitt barn och sin grej.
Exakt. Ja. Det är nog nyckeln, tror jag, till det mesta.
Verkligen. Det är ett bra avslutande råd, tänker jag. Har du något annat du vill skicka med lyssnarna? Om det är något som du har tänkt på att det här vill jag skicka med.
Jag vet inte. Alltså, det är väl egentligen så här som jag själv ofta tänker på att alltså så här, jag älskar såklart mina barn och vill vara med dem, men jag vill inte vara med dem hela tiden och jag blir trött på dem ibland och jag vill liksom inte ja, men, så alltid prata om Pokémons och kolla på olika klipp. Alltså, så här, jag tycker det är okej att man får... jag tycker det är okej att om Frans vill kolla så här, på YouTube, att han får sitta själv och göra det. Man behöver inte sitta alla i familjen tillsammans som att man sitter runt lägerelden, utan det är okej. Liksom.
Mm.
Det har väl varit lite så här när han har växt upp, lite restriktiva med så här, just telefonen. Just för att vi märkte att han blev så arg när man tog den.
Just det.
Och det kändes ju så här, det kändes inte toppen. Men nu, han blir ju inte det sättet längre. Så nu liksom så här, så att man ger barnen mobilen. Alltså så här, om man sitter på buss, alltså där, vet, om Elliot och jag åker tunnelbanan och han är så här supergnällig, ja, men då ger jag hellre honom telefonen än att försöka sitta och ta upp någon bilderbok och sitta och titta i. Alltså så här, jag tycker liksom att, ja, men du vet, att man får göra det lite bekvämt för sig också. Alltså så här, det gör i alla fall jag. Och jag
tycker det är okej. Det är okej att göra. Ja, men precis. Det är väl en bra, vad ska man säga, medskick, att det är okej att överleva, skulle jag säga. Alltså, ja, eller hur? För det är ju lite det handlar om ibland, att man så här, liksom, ja, man gör sitt yttersta för att liksom, och så får man själv lida 10 000 resor liksom.
Ja, men precis. Mm. Men vissa dagar känner man sig som en superförälder och vissa dagar gör man inte det, men man kan ju inte vara, jag vet inte, jag tror att de som är superföräldrar jämt, alltså, man får inte tumma för mycket på sitt eget liv heller. Även om man såklart inte kan fortsätta leva som man aldrig har levt. Som man ändå kanske ville göra efter första barnet. Man vill behålla sitt liv och sådär. Och tog med sig, ja, med Frans. Han var med på mycket förfester och sånt. Alltså så här, med kompisar. Inte så här random. Så, utan, men du vet, så här, om kompisar och drack vin och ut sen, så följde jag med dit och sen åkte jag hem. Det var inte som att jag hängde på garderoben och gick ut och dansade på Spybar. Men man, att man ändå ville liksom, så här, vara delaktig i sina kompisars liv fortfarande. För på helgen ville ju de kanske gå ut och sen kanske de ville hänga hos mig på en söndag. Men på fritid och kväll ville de hitta på annat.
Exakt. Ja, mycket bra.
Lyssna på sig själv, det tror jag gäller.
Ja. Det är väl superbra avslutning, tycker jag. Tack så hemskt mycket, Annika, för att du ville vara med i podden.
Men tack, Nina.
Tusen tack, Annika Norman. Så glad jag är att äntligen fått höra din resa in i föräldraskapet. Hoppas ni som lyssnat haft det lika mysigt som vi denna timma tillsammans. Och hoppas ni snart kommer igen till podden. Tills nästa avsnitt, ha det bäst. Och vi ses ju såklart på Instagram och i mammagruppen på Facebook. Stor kram, ha det bäst. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.